Hej och välkomna till Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo.
Hej!
Hej Leo! Idag så ska vi göra lite annorlunda från vad vi har gjort föregående avsnitt. Vi ska nämligen inte prata om dygder, personlighetsdrag eller något annat navelskådande och personligt. Utan istället så ska vi prata litteratur.
Exakt. Men det följer fortfarande Prost och Proseccos questionnaire.
Exakt. Mm. Dagens fråga enligt Prost questionnaire.
Eller Prost och Proseccos questionnaire. Klassiskt questionnaire.
Exakt, från... det klassiska Prost och Prosecco questionnaire.
Vi borde ta fram ett eget.
Ja, det borde vi göra. Mm. Och lägga upp som en så här mina vänner bok mm. så man kan testa folk. Hur Prost och Prosecco är du?
Mm.
Dagens fråga är alltså, vilken är din favoritförfattare?
Exakt.
Och jag är ju sådan person som inte kan välja, så att jag har inte valt, utan jag har listat.
Spännande. Alltså,
jag vet, men det är det jag kan inte välja.
Om den här liksom podden istället var en blogg.
Ja.
Då skulle det bli, nej men då skulle, nej, ja, det skulle bli en klickraket.
Nej.
Jo, så här, 10 böcker du måste läsa.
Oh, och så klickar man. Mm. Det skulle inte bli. Jag skulle aldrig kunna skapa en klickraket, Leo.
Nej, men det är klassisk knep bland marknadsförare.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är noterat.
Det var väl BuzzFeed ju bara baserat på det.
Jo, fast borde det inte vara så här typ, du kan aldrig gissa vad som händer.
Nej, men så här bara, Emily väljer sina bokfavoriter. Jag blir verkligen chockad vid nummer 8.
Exakt.
Hon skulle välja sina favoritböcker. Hon hade inte en aning om att det var hennes livsöverraskning. Man kanske också ska, i det här questionnaire så skiljer han ju på författare och poeter.
Ja, det är faktiskt viktigt att poängtera. Det kommer ju senare att komma ett avsnitt som handlar om poeter och poesi.
Härligt det ska bli.
Ja, jag ser faktiskt jättemycket fram emot det. Och då tycker jag att vi ska läsa lite poesi också.
Ja. Jag får ju lust att fråga redan nu. Eftersom jag är
favoritpoet. Nej, det kommer jag inte säga. Jag ska hålla på det. Jag kommer ju ha basker och scarf.
Självklart.
PGA, det är ju obligatoriskt.
Mm, jag kommer ha på mig så här poetry slam-kläder. Kasta mig fram i rummet.
Vad är poetry slam-kläder?
Ska
du ha håret i dreads eller?
Jag kanske att man har så här ganska stora volangbyxor. Eller hur? Och en ganska lång kofta.
Mm.
Som sitter fast med ett bälte över koftan. Så att det sticker ut som en kjol. Och sen håret i knut.
Ah, okay.
Och så börjar man såhär, livet.
Alltså det låter ju som någon jag skulle varit kär i gymnasiet. Om vi ska gå till den litterära tematiken på dagens avsnitt. Så tänkte jag börja med att fråga dig om du minns hur du minns din första läsupplevelse. Alltså såhär, ditt första minne med litteratur på något vis.
Mm. Alltså jag tror jag har två minnen.
Ah.
Dels liksom den litteratur jag slukade.
Okay.
Och dels den litteratur jag försökte göra. Om man bortser från den här det när man bara skulle lära sig läsa liksom.
Okay.
När jag på något sätt förstod att litteraturen kanske kan vara någonting, det kan finnas ett egenvärde i den. Ja. Alltså det handlar inte bara om att kunna ta till sig information.
Nej.
Och den litteratur jag slukade var ju Kalle Anka och kompani.
Oj.
Ja.
Okej. Okay. Otippat. Fast ändå inte, jag kan se lilla Ginger Leo ligga och läsa jävligt mycket Kalle Anka pockets.
Älskar det, hade tusentals Kalle Anka. Köpte så här begagnade på second hand när jag var på second hand med min pappa och sådär. Och du vet, fick alltid massa sådana. Och jag läste dem, och jag hade läst, även fast vi hade hundratals så kunde jag alla utantill. Jag blev så här glad när jag hittade en som jag inte hade läst.
Hade du sådär sett alla pärmarna blev en bild?
Verkligen inte.
Hade du inte det?
Nej, alltså jag kan ju inte samla på grejer på det sättet. Nummer ett, jag förstör allting jag äger.
Ja, det är sant.
Eller hur?
Ja, som typ självantänden när du har läst klart.
Jag tappar bort det.
Ja.
Jag vriver sönder det. Mm. Jag somnar på det.
Låg alltså, du i badet och läste dem och
tappade? Ja, alltså grejen att inte ens en inbunden bok.
Nej.
Klarar jag av liksom att läsa utan att ta sönder den.
Nej. Alltså för min brorsa hade ju alla så här, för han är väldigt pragmatisk.
Mm.
Han hade ju liksom alla pockets, du vet så här, han samlade dem i en bokhylla i sitt rum så att det blev de här bilderna som var liksom, för er som inte är av den analoga generationen eller minns det här, så Kalle Anka pockets när de gavs ut så var det liksom ett fragment av en bild, och när man satte ihop hela serien av pockets så blev det som en bild så här, sammansatt.
Hade alltid drömmen om att ha en sån sammansatt, men det framstod också som helt orealistiskt. ungefär som att bli astronaut eller något sånt där. Lika långt bort kändes det att få en full Musse Pigg. Men sen läste jag också de här jag läste ju Kalle Anka och Company. Och de kommer varje vecka.
Exakt.
Eller så länge jag minns.
Ja, det gjorde vi också. Och kommer du ihåg att det var små, längst ner på varje sida var det en liten rolig historia.
Ja!
Som alltid var så lite dåliga.
Det hade jag glömt tills du sa det.
Grejen är att jag störde mig alltid på att det var så här typ, lite så, att de inte var inte så bra. För det var, längst ner på varje sida i Kalle Anka och Company-tidningen så var det en tvårads rolig historia som var typ så här knack, knack, vem där? Alltså den typen av, och de var aldrig något bra.
Jag kommer ihåg när jag... när vi var på Stingnet när jag var liten, jag och min syrra. Känner du till Stingnet?
Nej.
Okej, det var alltså...
Jo! Det var Expressens barn- och ungdoms...
Det var ju en väldigt tidig community kan man säga.
Ja, jag var också. Ja, just det.
Det var före internet egentligen. Man ringde upp till en...
Just det.
Till en BBS som det hette då.
Ja.
Så att, och då kopplar man upp, ungefär som om man ringde till Facebook.
Just det.
För er som är lite yngre.
Exakt.
Tänk dig att man ringer till Facebook och då loggas man in.
Exakt.
Och det finns inget annat internet. Exakt. Men det finns bara Facebook.
Ja.
Och där chattade man ju med andra.
Exakt.
Och jag blev helt besatt av Stingnet. Okay. Det fanns en sån här...
Det förstår jag.
Det fanns en sån här mapp på Stingnet.
Okay.
Som hette En bild säger mer än 1000 ord. Där man kunde ladda upp bilder. Det är det. Fanns i den mappen 10 bilder.
Ja.
Alla på Leo Havel. Ingen annan. Tyckte det var rimligt.
Helt
så här, Leo i London. Då laddade jag in det där så att alla kan se. Kul för er att se.
Det är sen, jätteroligt.
Ja, och sen, alltså, sen man hade bara, jag tror det var 30 minuter om dagen på Stingnet.
Okay.
För man hade så här begränsningar, jag tror det var kapacitetsproblem.
Förmodligen.
Så man kunde inte vara inloggad mer än 30 minuter. Nej. Och då gick jag ju med i Sapnet. Och det var ju alltså Socialdemokratiska Arbetarpartiets databas. Där man då hade 2 timmar om dagen. Så att där var jag inne och bara...
Vad gjorde du ens där?
Chattade.
Ja, det är faktiskt så. Jag tänk vad mycket man chattade.
Chattade och skrev mycket. Det fanns så här olika diskussionsforum.
Ja, exakt.
Skrev mycket i den här data och teknik.
Mm, okej. Okay. Du var så data och teknik savvy.
Ja, men fan. Alltså jag var det då. Ah, vet du vad jag gjorde sen?
Nej.
Nej, visst du började ut på det tidigare också.
Nej.
Startade en egen BBS.
Ja, det är klart du gjorde. Ja.
Folk ringde in till den.
Mm.
Och så kunde man ladda upp spel.
Ja.
Där.
Mm.
Så att jag hade en personsökare.
Ja.
Och då om folk ville komma åt min BBS.
Ja.
Då ringde man till min personsökare.
Ja.
Och så ringde den och så skrev man en kod.
Ja.
Och då satte jag igång BBSen.
Men varför? Ja, förlåt.
Så att jag skulle säga att jag var en tidig version av Pirate Bay.
Ja, faktiskt. Och då är min fråga, varför är du inte IT-miljonär då?
Nej, jag...
Du hade fullt upp och laddat upp bilder på dig själv.
Varför jag började prata om det här?
Ja.
Det är ju för att på Stingnet.
Ja.
Då pratade man ju och så började man chatta så här. Och då började jag, försökte man alltid hitta någon tjej och chatta med så här.
Aha, alltså, var du så pass gammal?
Alltså man är intresserad länge i livet.
Diplomatiskt.
Ja. Ja. Alltså det är ju...
Men då, hur gammal var du?
Nej, jag vet inte. Vad kan det vara? 94? Ja, men 10 kanske.
Okay. Då är man det är man lite så här, också tjejtjusar.
Ja, men exakt. Och så här, det är lite experimentellt. Ja. Liksom. Så att man kanske undrar så här, kan man hitta en partner någonstans?
Alltså, det är jätteroligt.
Och ja, men då så här...
då kunde man ju typ randomly bli ihop med någon man aldrig hade träffat.
Ja, jag blev aldrig det, men jag försökte
men det liksom... Det var ju ändå ett prospekt, menar
jag. Verkligen. Och det var, jag kommer ihåg att det fanns en tjej på Stingnet som hette typ Jenny.
Mm-hmm.
Och hon försökte alltid ha cybersex med en.
Nej.
Vilket jag tyckte var lite obehagligt.
Vad deppigt.
Och en gång så var min pappa
på
inne.
Stingnet?
Ja, en gång var min pappa inne på Stingnet. Och hon bara bjöd in honom till 48 gånger. Man kunde göra det, du vet, hur många gånger som helst. Utan att det satte stopp. Okay. Och de var hela tiden tvungna att ta ner som en dialogruta. Och till slut svarade han ja, bara för att bara för att kunna säga så här, det här är Leos pappa som är inne. Och innan dess som skriver jag, hallå på dig, sexbomb. Men det är skälet att jag kommer tänka på det när vi pratar om de här Kalle Anka roliga historierna.
Mm.
Att det fanns en tjej som heter Monica som jag fick kontakt med.
Okay.
Och henne brukade du ringa upp på kvällarna.
Aha.
Och bara läsa roliga historier från Kalle Anka.
Nej.
Jo.
Det var gulligt.
Mm. Sen några år senare så träffade hon Edith, min stora syster. För hon var några år äldre än mig.
Okay.
Då berättade hon om den här jobbiga Leo.
Nej.
Som hade ringt upp henne varje kväll. Inte förstått att hon ville lägga på. Och bara dragit rolig historia efter rolig historia efter rolig historia. Pinsamt.
Du var hennes Jenny. Problematiken som jag känner för filosofi. Det är att för mig och det var något jag insåg idag när vi liksom diskuterade olika böcker och så. Så har ju filosofi förstörts av Sofies värld.
Det är så alltså?
Ja. Alltså grejen är att jag hatar ju den boken.
Mm.
På en nivå så att jag blir så här upprörd av att tänka på den.
Varför då?
Alltså grejen är...
Eller jag har ju inte läst den.
Nej, alltså nej men exakt. Men jag är helt övertygad om att du skulle älska den.
Mm.
Eller så här. Jag är helt övertygad om att unga Leo skulle älska den. Nu tror jag att det är lite för mycket ungdomsroman för dig. Men Leo, 4 år efter Stignet.
Ja.
Han hade ju älskat Sofies värld. Alltså jag, fruktansvärd. Fruktansvärd bok tycker jag. Men det är... Jag tvingades...
Vad är det du inte gillar?
Jag tvingades först att läsa den som en obligatorisk läsning i högstadiet. Och sen 2 gånger under gymnasiet. En gång i svenskan och en gång i engelska. Så då läste vi den på engelska. För jag gick ju på International Baccalaureate. Så då läste vi den på engelska också. Och det är ju för er läsare, eller för er, läsare, för er lyssnare som inte känner till Sofies värld, så är det alltså en filosofisk metaroman kan man säga. Som handlar om en flicka som heter Sofie som får en massa mystiska brev med filosofiskt innehåll. Som tar henne till olika filosofiska historiska platser typ på möten.
Det är härligt. Lite som Prost och Prosecco.
handlar om Aristoteles och massa olika liksom, filosofer, Kant och sådär. Det är mycket så här, didaktisk filosofi.
Ja.
Och sen, jag ska inte spoila slutet, jag ska inte det. Men det är en metaroman i alla fall. Så det har ett metaslut kan man säga.
Jag kommer ihåg att min storasyrra läste den.
Ja, det är väldigt, för den kom ut 93. Så jag kan tänka mig att det är liksom hennes...
Hon är 81.
Exakt.
Så då var hon 12 när den kom. Ja. Och sen hon kanske läste den 95 eller något.
Exakt, för jag vet att för väldigt många tjejer som är lite typ 1 eller 2 år äldre än så har ju detta varit en bok som liksom har förändrat deras liv och varit en jättestor läsupplevelse.
Jag kommer ihåg att hon köpte också ett dataspel sen.
Ja, exakt. Ungefär på scen, som hette Sofies värld. Som var Sofies värld som var liksom dataspelsversionen.
Och jag kommer ihåg...
För hon var jättefult och hackigt.
Ja, hon kom jättelångt.
Ja.
Och så kom hon till sista frågan.
Ja.
Och den var så här: vad är meningen med livet?
Ja.
Och vi löste det aldrig.
Nej, det fanns förmodligen inget.
Det här var... Nej, men tror du inte?
Nej, jag tror att det var hela lösningen på... dataspelet.
Ah, shit, nu imploderar min värld. Jag har ju tänkt, jag har ju grämt mig så mycket över att det här var före Google nämligen.
Aha. Ja, ah, nej, det är ganska mycket.
Jag satt en hel Justin dag. Justin
Garders liksom stil att bara det fanns inget svar på det sista frågan, typ så.
För jag satt alltså en hel dag och testade att bara skriva in random ord. jag hade inte ens spelat spelet. Jag bara när hon hade kört fast på den, jag blev så här besatt av att lösa det. Jag hade inte läst boken. inte spelat spelet. Bara satt och skrev in ord.
det är ändå lite fint.
Mm. Jag vet inte meningen med livet.
Nej, men
jag hade inte läst Liftarens guide i galaxen.
Nej,
nu vet man väl att det är 82.
Nej, står... inte 82.
52.
42.
42.
Herregud, hur många gånger har du läst den? En gång eller?
Ja.
Lol.
Jag läser ju sällan böcker mer än en gång.
Va?
Ja.
Jag läser ju, om jag tycker om en bok läser jag den alltid minst 2 gånger.
Alltså det, jag har jättesvårt att läsa böcker mer än en gång. Jag
Varför inte, det?
För att jag är otålig.
Ja, men det kan jag förstå. Men ofta om det är en bok jag tycker väldigt mycket om, då slår jag upp den mitt i och börjar läsa mitt i.
Ja, den bok jag läst flest gånger är nog Sen eller Konsten att sköta en motorcykel.
Oj.
Den har jag läst typ 1,5 gång.
Okej, det var ju inte sagt mycket.
Nej, men jag läser ju aldrig böcker mer än en gång.
Alltså det är helt sinnessjukt.
Mm.
Alltså de böckerna jag har läst flest gånger, de kanske jag har läst 20 gånger.
Oj.
På men riktigt
du,
alltså.
På tal om det, har du läst Sen eller Konsten att sköta en motorcykel?
Nej, jag har inte gjort det för att när jag jobbade i bokhandel så var det bara större människor som köpte den. Så då bestämde jag mig för att jag inte skulle göra det.
Ja, men den är ju ganska större, men det är också en sån här...
Men det är en Oprah's Book Club-bok, jag hatar ju sådana böcker.
Nej, men jag tror att den är lite av... Nu vet inte jag riktigt när den skrev, så jag kan tänka mig att den skrev på 60-talet. Den är ju lite av 60-talets Sofie Svärd, tror jag. För det är också så här, det handlar om en man.
Mm. Jag hatar det redan.
Ja. Ofta män i böcker.
Ja, fan.
Som är ensamma och har svårt att hantera livet.
Oh my god.
Nej, men han åker på en motorcykelsemester kan man säga.
Ja, men det är väl det är inte typ som Each Pray Love fast ur ett manligt perspektiv att han typ så här, hittar sig själv på en resa.
Nej, den är mer tillbakablickande.
Okej, okay. Ja, det är i och för sig i Paylab också. Men han fortsätter.
Så han åker på den här resan. Och han, jag har ju inte läst i Paylab.
Nej, du behöver inte göra det heller, det är en skitbok.
Ah, okay.
Ja.
Han åker på den här resan och då liksom får man som en blick tillbaka i vilket liv han har levt och vad det innebar. Och det blir som en filosofisk resa också.
Mm. Om vi ska gå över till dagens ämne lite mer konkret då. Vad har du valt för favoritförfattare? Du behöver inte säga bara en, du får säga flera.
Mm.
Och det säger jag bara för att jag har valt flera.
Ah, okay. Ah. Ah, men jag har olika kategorier.
Okej.
Okay. Tänker jag. Ah.
Men
jag kan ju börja med den som på något sätt ändå har påverkat mig som författare.
Som författare.
Ah! Nej, men alltså, det är att den författaren har påverkat.
Okay.
Nej, men jag tror att min favorit ändå är Haruki Murakami.
Såklart.
Men
det nämnde jag ju till och med i förra podden.
Jag kanske det gjorde.
Ja, för att det var så förutsägbart att det skulle vara det. No offense. Alltså jag får lite lågt samvete när jag säger att du är förutsägbar. Det är du inte. Men det är mer att jag känner dig så väl ju.
Det kan se förutsägbart. Men det är en av få författare som jag tror jag läst nästintill hela författarskapet med.
Ja.
Där jag verkligen tagit tid åt mig för att liksom beställa böcker på... Inte japanska, så ambitiöst är inte gjort det, men på engelska och massa små upplagor och så. Jag skulle säga att de varierar.
Det kan du ju inte avgöra.
Det vet jag ju inte, för jag kan inte läsa dem på originalspråket. Jag tycker de är okej. Jag läste hans senaste nu, och då kändes det väldigt stökigt och konstigt. De har ju blivit så, han har blivit så stor, vilket gör att de snabböversätter. Och det tror jag påverkar lite.
Det är bra alltså.
Medans innan så kanske det var lite mer noggranna översättningar.
Ja, precis.
Sen har jag läst mycket så här recensioner och så, där det står att man hellre ska läsa dem på engelska än svenska.
Ja, men det kan jag ändå tänka mig.
Ja, men jag vet inte, alltså jag tycker...
Jag är väldigt skeptisk mot svenska översättningar. Generellt.
Ja, men det finns någonting. Jag skulle inte säga att jag har sett någon direkt brist i dem. Men hans liksom sätt då att... Det som fångat mig med Murakami är ju det här att... Jag är ju svag för, överhuvudtaget, för böcker som handlar om ensamma män.
Uppenbarligen.
Det är ju Jack Kerouac, du vet, med På drift, sådana böcker. John Fowles, Illusionisten.
Ja, men det är ju, John Fowles, Illusionisten är ju en gemensam läsupplevelse som är väldigt stark.
Jäkla vad bra den.
Ja, den var fantastisk. Men den rekommenderar jag varmt. Fowles, Illusionisten. Och också Fjärilsamlaren. Fantastisk bok.
Jag älskar ju Faust.
Ja, helt underbar. F-O-W-L-E-S. Kolla upp det, hörni.
Jäkla fina grejer. Berätta om din... Vänta nu, din lista. Är den baserad topp 8?
Nej, alltså, det är inte. Alltså, jag tänkte så här, eftersom du har gjort det efter kategorier.
Ja.
Så tänkte vi kunde köra varannan.
Mm.
Det kan vara lite
kul. Ja, bra idé. Mm.
Jag har gjort en lista utan inbördes ordning, och den första är Vladimir Nabokovs Lolita.
Ja.
Som var en extremt stor läsupplevelse för mig. Framförallt, grejen var så här, jag såg filmen från 90-talet först.
Mm.
Inte Kubricks version. Nej. Utan jag såg den med Jeremy Irons.
Hur känner du med när man sett en film som är en filmatisering på en bok och det här att man fått ansikten på alla. Tycker du att det är jobbigt när du sen läser boken?
Alltså grejen är, jag tycker att Lolita som roman är väldigt annorlunda från filmatiseringen jag såg. Den är väldigt mycket mer trogen Kubricks version. Så när jag såg filmen, då alltså jag drogs med i den mode sidan av den filmen. Och estetiken, jag var väldigt ung när jag såg den. Och jag bara tyckte att allting estetiskt med den, för den utspelade sig på 50-talet, var helt fantastiskt. Sen när jag hittade boken några år senare, då, jag förstod att de var sammankopplade. Men när jag läste den, så är den, dels är den väldigt mycket mer djupgående och långsam i berättartekniken och sådär. Och sen så är det inte riktigt samma berättelse. Så då hade jag inte så mycket problem med det. Men annars så kan jag tycka att det är svårt om man ser filmen först och sen läser boken. För då blir det verkligen bara som att man läser typ nästan fanfiction.
Ja, det blir jättekonstigt, eller hur? Det är jättesvårt. Men för jag kommer ihåg en film jag gjorde var med när jag såg Sagan om ringen.
Ja, du har inte läst
böckerna? Jag hade inte det. Och så såg jag första Sagan om ringen.
Okay,
Sen läste jag de tre andra.
Mm.
Det var lite jobbigt det här med de här karaktärerna som redan har ansikten på.
Ja, det kan jag förstå. Jag hade ju läst böckerna innan.
Ja.
Så att, för mig var det inte ett problem.
Vad var det som fångade dig i Lolita?
det är väldigt intressant. Alltså jag är ju väldigt intresserad av liksom den maktstrukturen som uppstår. Jag har fått kritik för att jag tycker om den här romanen. Därför att folk blir väldigt upprörda och tycker att det är misogyni. Liksom.
Mm.
Och att det,
det är det väl på ett plan?
På ett plan, absolut. Men för mig som ung kvinna och läste den boken. Och liksom komma i kontakt med liksom den litteraturen. Så var det tvärtom någon slags styrka i att hon äger honom.
Mm.
Många läser det som att han äger henne.
Uh-huh.
Så. Så har jag inte sett det. Sen kan jag förstå att man läser det så. Mm. Det är ju liksom en individuell läsupplevelse.
Mm.
Men för mig så har det alltid varit så att han tror hela tiden att han är i kontroll. Men det utmynnar ju i att det är hon som kontrollerar honom.
Mm. Sen, det är intressant.
Ja, det är väldigt intressant. Sen har ju Sara Stridsberg, en svensk författare som är helt fantastisk, skrivit en fiktiv, eller det är ju fiktion från början, men en fortsättning på Lolita på svenska.
Som det är, har jag missat.
Helt magiskt, du måste läsa den.
Okay.
Som är massa olika nivåer liksom. Och massa olika små stickspår liksom.
Mm.
Som jag rekommenderar varmt för dem som redan har läst Lolita, om ni inte har läst den. Sara Stridsberg. Vad hade du för annan kategori?
Ja, jag har några kategorier. Och nu tänkte jag kategorin Leos Göteborgstid.
Jag tror jag vet. Okej, fortsätt.
Jag tror att du vet. Kan du inte gissa då?
Men jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Det är han som flyttar i land på en öde ö.
Ja, bland annat Gårdagens ö.
Tack.
Av Umberto Eco.
Umberto Eco är det, ja. Mm. Rosens namn och så vidare.
Mm. Mm. Härlig.
Ja, det, jag vet att du älskar den.
Rosens namn tycker jag inte om så mycket.
Nej, jag tycker inte heller om den.
Han, alltså, han som författare när jag bodde i Göteborg såg jag ju som det absolut bästa man kan skriva.
Jag vet.
Jag mejlade ju Horace Engdahl och frågade om han var påtänkt som Nobelpristagare.
Uh-huh.
Fick inget svar.
Nej, vad konstigt.
Ja. Jag kände som så här, mycket mejl från galen pannor man måste få. Och jag blir så rädd att man har suttit och skickat sådana mejl.
Uppenbarligen har ju det.
Ja, och jag tyckte det var rimligt.
Ja, du skulle ju ringt honom och läst lite Kalle Anka roliga historier istället.
Vem skulle du mer vilja lyfta som författare?
Jag skulle vilja lyfta...
Lyfta? Som den hyllningspodden?
Oh, gud. Mm. Det är en hyllning.
Ja, det är en hyllningspodd.
Monica Fagerholm som har skrivit bland annat Den amerikanska flickan. Har du läst den?
Mm-hmm, nej.
Det är ju en extremt stark läsupplevelse för mig. Det är alltså en väldigt fragmentarisk roman. Som utspelar sig i en fiktiv finsk ort som heter Traktan. Och det är kombinerad typ barndomsskildring och mordberättelse.
Mm-hmm.
Som är skriven på dialekt. Jättespeciell bok. Jättebra. Det är en sån bok som jag tror kanske har läst Den amerikanska flickan 5 eller 6 gånger.
Oj.
Utan undantag.
Vad är det som fångar i den?
Berättelsen.
Ja.
Det är allting från att mycket av det utspelar sig i en övergiven alpstuga där 2 flickor leker i en tömd swimmingpool.
Ja.
Till att det är på 60-talet och det är liksom hela så här, dansbanekulturen i sitt liksom vardande och det här mordet som sker i samband med det. Det är en fantastisk roman alltså. Den rekommenderar jag varmt. Vad är din nästa kategori?
Min nästa kategori är boken med bäst timing i mitt liv.
Oj, intressant.
Ja. Och det är ju då The Rum Diaries.
Ah, okej.
Med Hunter S. Thompson.
Yes.
Som är han räknas som beatnikförfattare, eller gör han det?
Hunter S. Thompson.
Du kan ju mycket mer litteratur, ja. Är han det?
Jag skulle säga att Hunter S. Thompson var ju journalist som skapade genren...
Kamikaze-journalistik? Nej, gonzo-journalistik.
Gonzo-journalistik, alltså den typen av journalistik som är skriven ur ett personligt perspektiv utan objektivitetsprincipen. Det är subjektivt skrivet och det berättas som egentligen en, vad ska man säga, typ, nästan som en novell.
Exakt.
Där man skriver ur first person view och det är väldigt mycket, jag kom in i rummet, jag kände så här, jag upplevde det här hände. Istället för det tidigare väldigt statiska
Exakt.
Objektiva berättandet som var präglade hela journalistiken för Hunter S. Thompson.
När han, vad ska man säga, uppfann den stilen var ju när han skulle skriva ett tidningsreportage.
Exakt.
Om en motorcykeltävling. Exakt. I Las Vegas.
Yes.
Och då var det bara ett tidningsreportage. Sen skrev han den här boken som nu är hans stora hit, kan man väl säga.
Ja, det är
Fear and Loathing in Las Vegas.
Exakt. Ja.
Där också ett av mina favoritcitat ingår. Men det kan jag ju ta i podden ditt favoritcitat.
Vad har vi en sån podd på G?
Ja, eller ditt favoritmotto. Där tycker jag den ingår.
Jag tror att vårt favoritmotto var man får göra som man vill.
Ja, men jag tänkte att jag kunde berätta om kandidater i det avsnittet.
Ah, intressant. Okej, men då sparar vi det. Ja, spännande.
Men,
en cliffhanger.
Men då Hunter S. Thompson när han
har skrivit det. Thompson.
Jag vet inte. Jag funkar inte.
Fan. Han, du är så skör idag.
Jag är jätteskör. Han har ju skrivit en bok som heter The Rum Diaries.
Ja.
Som först inte ens blev utgiven. Jag tror inte ens den blev utgiven förrän efter hans död.
Nej, faktiskt. Förmodligen inte på slut.
Men den utspelar sig när han är i, jag tror, Puerto Rico.
Okej.
Eller någon
annan.
Jag
har inte läst den, kan jag säga, så jag kan inte uttala
mig. Eller någon annan sån där stat som är väldigt Amerika-influerad liksom. Men ändå med spansk befolkning. Okay. Och, det, skälet till att den var så bra timing för mig är för att jag läste den när jag var i Guadeloupe.
Ah.
Jag jobbade ju på Guadeloupe som servitör.
Jo, precis.
Och Guadeloupe ligger i Karibien. Som är en liten gammal koloni egentligen till Frankrike. Och nu är det en del av Frankrike för de behöver införliva det.
Just det.
Och när jag var där i den här liksom karibiska världen och samtidigt läste The Rum Diaries. Då var det en... Då var det som att jag läste om mitt egna liv.
Okay.
Så jag kände ju hela tiden när jag läste om de här liksom upplevelserna så bara applicerade de direkt på det jag upplevde där.
Ja, det låter ju också som någonting man gör när man är i den åldern. Hur gammal var du då?
Jag var inte så ung. Jag var väl, jag tror att det var 2007. Jag var 23.
Ja, okej då. Ja, nej, jag tänker att det är någonting.
Nej, 24 var jag.
Ja, okej. Nej, ännu värre. Nej, jag skojar. Ja, nej, men det låter väldigt så här. Det låter som att man kan ryckas med i väldigt mycket också just på grund av miljön.
Verkligen, för tänk att du ligger där liksom på de här stränderna och njuter av liksom det karibiska klimatet. Du jobbar som servitör och ett jobb som inte är så tungt. Ditt enda problem är egentligen vi hade en kökschef som hette Per.
Okay.
Och han var så otroligt aggressiv.
Oj.
Han kastade grejer efter dem och så. En gång när vi skulle ha sån här liten samkväm hela personalen. Då slutade det ju med att han slet av både mig och min kompis Sten våra kläder.
Va?
Grillade upp dem.
Varför det?
Nej, för att
han det ingick i samkvämet.
Ja, men det är så här, det är sånt man gör när man blir full och umgås tillsammans.
Det är fint att du har kategoriserat efter ditt eget liv. Podcast friendly. Tycker jag. Det har inte jag gjort. Men dock kan vilken jag ju säga att alla de här, när jag tänker på det, alla de här romanerna jag har på min lista är ju väldigt specifika på olika perioder i mitt liv. Och nästa bok på min lista är väldigt specifik för mina första år på universitetet när jag pluggade litteraturvetenskap. Jag läste den långt tidigare, jag läste den i ett av gymnasiet först. Men jag skrev min första B-uppsats om den här boken. Och det är Drottningens juvelsmycke av Carl-Johan Love Almqvist. En helt fantastisk roman från 1840-talet. Som utspelar sig under mordet på Gustav III, maskeraden. Och den är skriven i metaform, prosaform och pjäsform samtidigt. Och den har flera olika berättarperspektiv och olika... linjer liksom, hela tiden samtidigt. Så att det är liksom så här en historisk återberättelse av vad som hände den kvällen ur Carl-Johan Love Almqvists synvinkel, berättat i pjäs och prosa parallellt. Men det
Är den komplicerad att läsa?
Den är extremt komplicerad. Den är liksom, alltså jag har kanske läst den typ 10 gånger. Och varenda gång jag läser den på nytt så hittar jag nya grejer som bara, den här grejen. Och då har jag ändå skrivit en liksom litterär analys på den.
Vi vet ju att filosofen Immanuel Kant, han hävdade ju att han skrev så svårt. För att om man skrev svårt så koncentrerade sig läsaren. Medan om det bara var lätt att ta in, så gick det inte heller in i hjärnan, för då liksom brydde den sig inte.
Håller du med?
Nej, inte ett dugg.
Nej, för jag tycker att det är tvärtom.
Idiotisk åsikt.
Ja.
Men han var ju känd för att skriva, alltså om man kollar hans originalverk, då finns det ju meningar som är flera sidor långa innan det kommer en punkt.
Du ser, jävla petto.
Ja, han var antagligen bara dyslektiker.
När det gäller drottningens juvelsmycke, så det som, förutom att det är liksom skrivet med romantiken som grund och sådär, så, och den utspelar sig under en period jag älskar, nämligen Gustav den tredjes regering. Han var ju en väldigt teatralisk kung.
Mm.
Han införde kläderformen i Sverige. Han tog fram den svenska nationaldräkten så som han tyckte att den skulle se ut.
Mm.
Han ansåg att alla svenskar skulle ha samma klädsel. Alltså han var väldigt intressant kung ur ett modevetenskapligt perspektiv. Den här romanen utspelar sig i början då på den här maskeraden på operan där han blev skjuten. Den utspelar sig under den natten. Och den utspelar sig i sambandet typ runt konspiratörerna.
Mm.
Mördaren. Och en person som kallas för Tintomara. Och den här Tintomara är en androgyn. Det är alltså en hen. En person som varken är kvinna eller man.
Mm-hmm.
Hela romanen igenom så skiftar hens uppenbarelse mellan man och kvinna. Hen beskrivs hela tiden som ett kön som inte har någon fysisk grund. Det är en underbar roman, så den rekommenderar jag varmt.
Då skulle jag vilja tipsa om den boken som egentligen fick mig intresserad av filosofi.
Mm-hmm.
Och som är en filosofibok skriven av en filosofiprofessor.
Okay.
Som heter Thomas Nagel.
Okay.
Hoppas han heter Thomas Nagel nu.
Han heter i alla fall kollat där innan.
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg alltså, om det är
Tom. Det är bara googla.
Ja, men boken heter Vad är meningen med alltihop?
Aha.
Och han är...
Jaha!
Ja. Ja, exakt. Det var väl härligt att få svar på.
Det låter lite som så här Freakonomics eller något annat pseudo.
Ja, alltså den här tror jag kom på 80-talet.
Ja, okej.
Så att det är ju innan de här... populärvetenskapliga böckerna fick fotfäste. Men den är väldigt populärvetenskapligt skriven.
Okay.
Men den är en perfekt introduktion till hela det filosofiska fältet.
Okay.
Den är inte tjock, den är typ 100 sidor kanske.
Mm-hmm.
Och går igenom alla de stora filosofiska frågeställningarna.
Okay.
Vet du hur boken slutar?
This won't hurt a bit.
Så här, det är nästan lika bra sätt. Så här, livet är kanske inte bara meningslöst, utan också absurt.
Ja, det är ett Leo-citat av Guds nåde.
Ja, verkligen. Mm. Spinner vidare på dem när man kommer till
Det låter som om du skulle kunna säga till mig på Finland.
Verkligen. Jag har ju antagligen sagt det ett antal gånger när vi är fulla.
Verkligen. Ja, nej, men intressant. Rekommenderar du den för folk som vill dyka in i filosofins värld?
Ja, man känner så här, fan, jag är lite intresserad av filosofi, jag vill läsa lite och jag vill ändå att det ska vara filosofiskt och skriva om någon som kan filosofi. Verkligen. Vad är meningen med alltihop?
Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Prost och Prosecco. Nästa vecka ska vi prata om frågan: om du inte var dig själv, vem skulle du vilja vara? Jag ser fram emot det mycket.
Jag med.
Jag ska fundera på detta. Det känns som att det kan bli en väldigt intressant filosofisk diskussion om identitet och sådär.
Ja, alltså vi kan ju fortsätta den lite när vi pratar om ditt största karaktärsdrag och just så. Just det. Vad är en personlighet och så? Och precis. Vad är en människa? Och kan man vara flera människor och så? Mm.
Ja, ni får inte glömma att lyssna på det avsnittet. Och jag är mega peppad. Glöm inte förresten att berätta för era vänner och er familj och alla andra människor och crazy people på stan och sådär om den här podden. PGA, vi blir så himla glada när ni lyssnar.
Yes, överlyckliga.
Så, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er, ni är fantastiska. Puss och kram, hej då!
Hej då!